Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Heman.
Och det här är Irena.
Och vi är ju inne på del 2 i det här avsnittet som vi kallade för att förlåta andra. Som också i sin tur är en del av ett tema som kallas för förlåt.
Precis.
Vi är inne på egentligen det sjätte avsnittet nu. Vi trodde att det skulle bli 5 avsnitt från början, men vi kom fram till när vi gjorde första delen i det här avsnittet att det skulle kräva lite mer av oss än att 30 minuter skulle räcka till.
Ja.
Så vi la till ett avsnitt till för att fördjupa oss lite mer.
Det gjorde vi. Och förra veckan så pratade vi faktiskt om att vi skulle nämna 2 personer där båda 2 börjar på namnet eller på bokstav J. Och det är Josef och Jesus. Och vi kommer hoppa rakt in i det här och prata om dem alldeles snart. Men innan det så har vi fått en sån härlig respons på vad temat har betytt för en. Vad förlåtelsen verkligen har inneburit för en på många olika sätt. Och jag skulle vilja börja med att läsa från en tjej som heter Mia där hon skriver så här. Hej och tack för en jättebra podd med intressanta samtal. Temat förlåt som ni gör nu tycker jag är mycket bra. För några år sedan hade jag människor i min omgivning som ibland sa och gjorde sånt som sårade mig. Och jag har inte kunnat släppa det, utan tänkt på det var och varannan dag. När jag lyssnade på temat förlåt insåg jag att jag inte hade förlåtit dem. Så jag förlät dem. Och efter det har jag inte tänkt på dem en enda gång. Era liknelser om att köra bil med handbromsen i och att köra med en boxerlina, det tycker jag var bra. Då blev det så lätt att förstå. Och nu när jag har förlåtit dem så kan jag gå vidare och jag känner inget behov av att älta så som jag tidigare gjorde varje dag. Nu har jag inte ens tänkt på dem på flera veckor. Sen jag förlät dem så känner jag mig så fri. Tack igen för Bibelpodden. Ni och den behövs. Mia. Så det känns ju helt fantastiskt att få höra att medan man lyssnar så gör det någonting med en att man känner jo, men jag vill ta tag i det här i mitt liv och jag vill faktiskt kunna finna styrkan i Gud att förlåta dessa människor som har gjort det här.
Mm. Och en eloge till Mia som faktiskt tar tag i det och gör någonting av det hon hör. Jag vet inte hur många 1000 predikningar man har hört och hur många predikningar man inte har gjort någonting av, men att hon faktiskt lyssnar och sen så gör hon någonting av det tycker
Precis.
Jag är hur bra som helst och ja, väldigt starkt.
Verkligen. Och på tal om starkt så har vi fått in ett mejl från en person som har känt så här att jag vill verkligen dela min berättelse eller vår familjs berättelse kring det här med förlåtelse och vad det verkligen har inneburit för oss. Och när jag läste det här så var det så otroligt starkt. Så du som lyssnar, förbered dig nu på att jag kommer läsa en kort stund om vad förlåtelsen verkligen kan göra.
Det här är en lång story ska vi säga.
Det är det.
Så man får göra sig redo på det. Och hon väljer att vara anonym.
Ja, det,
och det
precis.
Får man lov att vara. Det viktiga är att egentligen berättelsen kommer fram tycker jag.
Så är det, helt klart. Hon skriver så här. Jag kände att jag ville dela med mig av mina upplevelser och tankar kring förlåtelse. För några år sedan uppdagades att mitt barn blivit utsatt för sexuella övergrepp flertal gånger under en längre period av en utomstående person, alltså ingen i familjen. Jag såg att mitt barn mådde riktigt dåligt men vågade inte berätta för mig vad som hänt. Och så hade vi det under ett par års tid tills dagen kom då mitt barn släppte ur sig detta hemska. Min värld rasade fullständigt i samma stund. Därefter följde en tid av sorg och krisbearbetning och mitt hat grodde i mig. Jag såg liksom filmer inom mig där jag skadade denna person på olika sätt och hatet fyllde mig fullständigt. Sidorna i min dagbok, eller jag kallar den för tänkebok, är riktigt svarta från den perioden. Jag hängde upp mycket av mitt hopp på att bara han får sitt straff, bara han blir dömd så kan jag gå vidare sen. Men det blev inte så. Målet blev nedlagt för att det inte fanns tillräckligt med bevis och jag började egentligen från ruta 1 igen och fortsatte hata. Jag visste vad Bibeln sa om förlåtelse och jag visste att jag skulle behöva komma till den punkt där jag kunde förlåta denna person och även mig själv för att jag hade varit så blind och inte förstått vad som hände medan detta pågick. Jag minns att jag försökte köpslå och tala om för Gud att jag faktiskt hade rätt att avsky personen och det han gjort mot mitt barn och min familj. Samtidigt visste jag inom mig att detta inte var Guds väg. Sen vid något tillfälle började jag tänka att jag hjälper ju faktiskt inte mitt barn framåt i livet när jag går omkring och hatar. För det märktes på mig på många olika sätt att jag levde med detta inom mig. Jag tänkte att om någon ska hjälpa mitt barn att må bra igen, självklart fick vi hjälp av professionella team, men den som ändå skulle vara den avgörande i detta var ju jag som mamma. Sen någonstans i processen började jag tala om för mig själv att den personen jag hatar vet ju inte ens om att jag ägnar min energi och min tid på att hata. Det blev så tydligt och jag tror faktiskt att Gud lät mig gå igenom denna process i min takt. Han slog mig inte med Bibeln på huvudet och sa att jag måste förlåta, utan han talade till mig lite i taget och från perspektiv som blev så självklara. Sen kom tankarna om att jag är ju faktiskt inte ett dugg bättre människa än den som har skadat mitt barn. Och funderade kring synd och kom fram till att vem är jag att hata? Vem är jag att inte förlåta? Jag behöver lika mycket förlåtelse som den här personen och tänkte till och med att den kanske blir frälst någon dag. Gud älskar ju faktiskt honom också. När jag idag ser bakåt på denna process så är jag så tacksam till Gud som burit mig, som inte övergett mig. Han har hjälpt mig igenom detta. Jag har funderat kring förlåtelse ungefär som med att älska någon, att det inte är känsla i första hand utan ett verb. Att man älskar, förlåter, hatar som en handling, och eftersom det är en handling kan man alltid välja vilken väg man vill gå. Som till exempel när man ibland hör att någon säger att jag kommer aldrig kunna förlåta. Jag tror ändå att det är ett val vi gör. Kanske vill man inte förlåta. Det är inte lätt, men vi har en hjälpare. Idag vet jag också att även om han hade blivit dömd hade det inte hjälpt mig komma över detta. Jag hade fortsatt i mitt valda hatspår. Men jag är så tacksam till Gud att han sakta började visa mig sanningen och dra mig ut ur det mörkret jag var i. Gud välsigna er och det värdefulla arbete ni gör.
Wow.
Verkligen. Jag blev, när jag läste det här första gången så var jag helt rörd. Alltså vilken fruktansvärd berättelse av vad som har hänt. Mm. Alltså det är verkligen fruktansvärt.
Mm.
Men vilken styrka den här mamman har. Och ja, det är stort att hon verkligen kunnat komma dit och kunna förlåta.
Mm. Vi insåg ju det när vi skulle göra det här temat att... att det skulle sitta människor på andra sidan och lyssna på det här som har varit med om så hemska saker. Och hur det skulle låta när vi sitter här och säger bara att ja, man kan inte bara sitta och säga det gäller att förlåta. Det är bara att förlåta.
Mm.
Det är inte så enkelt. Ibland är inte det som är rätt det som är lätt så att säga.
Precis.
Och det märker man i den här storyn att hon har verkligen inte tagit den lätta vägen. Utan hon har tagit och gjort det som hon vet innerst inne är rätt.
Mm.
Och jag tycker både hennes story och den storyn vi hörde av Mia bekräftar just det här hur mycket det här med förlåtelse handlar om framförallt om mig och min inställning och inte framförallt om den andra personen förtjänar eller inte eller om den andra personen har sagt förlåt eller inte. Utan det handlar om att jag måste släppa lös boxilinan från min sida för min egen skull och för min familjs skull.
Mm, verkligen. Jag tänkte på det här hatet som hon pratade om, att hon kände det här hatet mot den personen, vilket är väldigt naturligt att man känner i en sån situation. Och då tänkte jag också på din berättelse över hur du kände hat mot vuxenvärlden över allt som hände. Att det är lätt att hatet börjar växa i hjärtat när man har oförlåtelse. Och det är så starkt av att se hur de verkar vara upprättade nu och verkar gå mot en bra väg liksom framåt med hopp om framtiden. Och det är fantastiskt. Men det jag gillar när vi läser Bibeln och när vi pratar om Bibeln är att när vi tittar i Bibeln så ser vi inte människor som faktiskt har haft det lätt i livet, utan där så känner vi igen människor som också går igenom svårigheter. Och en av de personerna som vi ska prata om är ju Josef.
Precis, vi ska prata lite om Josef och vi hade ju sagt att jag ska hålla en monolog. Men vi har faktiskt ändrat spår. Det är så här när vi sitter och liksom gör det här att vi nöjer oss inte bara för att vi har bestämt en sak, så kör vi inte bara på det, utan blir det inte bra så gör vi på ett annat sätt och går den här extra milen för att det verkligen ska bli bra. Och eftersom vi hörde den här fantastiskt starka berättelsen så krävdes knappt någon monolog, och det känns som att hela hennes berättelse bara sammanfattar allt som vi har sagt på ett så bra sätt. Och det var dessutom väldigt bra skrivet.
Ja.
Det skulle nästan kunna vara liksom ett kapitel i en bok eller någonting.
Mm.
Utan det vi ska göra är att vi fortsätter med samma takt och, eller på samma sätt som vi alltid har gjort, och så dyker vi in i storyn med Josef.
Händelsen om Josef och om hans liv kan man ju läsa om i Första Moseboken från kapitel 37 vers 1 och framåt många kapitlar upp till kapitel 50.
Sista kapitlet i första Moseboken.
Just det. Så där så kan man ju, det är några kapitlar men det liksom är hela hans liv i princip. Eller ganska stora delar av hans liv. Och man, när man börjar läsa om Josef så hittar man där i början att han är 17 år gammal. Han verkar vara lite av en favoritson, att han är den yngsta av alla bröder. Han hade många bröder. Och det verkar som att Josefs bröder tyckte att han var lite så här smått irriterande och jobbig, för att han verkar vara lite all over the place. Han gillade säkert att prata om sig själv. Han fick säkert mycket uppmärksamhet och uppmuntran.
Och med sättet som du sitter och ler så känner jag lite att du verkar känna igen dig ännu en gång.
Jag känner igen mig med alla tragiska personer kanske, jag vet inte. Nej, men jag tänkte den yngsta, du vet, får du ju oftast lite så här extra. Eller så är det tvärtom att det första barnet, nu har vi fel här. Det första barnet brukar väl vara det bortskämda och sen det andra bara, nej men den får hänga med.
Ja, så kan det faktiskt vara. Sen så fick Jakob Josef när han var väldigt gammal. Och därför så betyder Josef väldigt mycket för hans pappa Jakob. Och det framgår liksom att Josef är på något sätt hans favoritson. Det kan man se till exempel genom att Jakob gör en mantel med en jättefärgglad mantel som han ger Josef. Och nu när man hör detta så tänker man, gör en mantel med fransa färger, hur häftigt är det liksom? Men på den tiden så var det en stor grej om man fick en mantel med många färger.
Sen var han ju en drömmare. Det framkommer att han hade många drömmar. Och drömmar som inte bara var från han själv. Utan det ser man sen efteråt. Att Gud ändå liksom talade till honom på det här sättet. Och en av anledningarna till varför han kanske var lite irriterad var att han kom där och berättade om sina stora drömmar. Därav en av dem var att alla i hans familj skulle buga sig inför honom. Och där så framstår han som att han ska bli liksom stor och mäktig. Och bara det var ju väldigt säkert jätteirriterande. Vem är du, minsta brorsan kommer hit och du påstår att vi ska liksom buga oss inför dig. Alltså lite sådär storhetsvansinne kanske de tänkte att han hade, vad vet jag. Men det man kan se med Josef där är ju med att den här irritationen och avundsjukan börjar växa i hans bröders hjärta, så gjorde de någonting som var så fruktansvärt faktiskt, om man läser i dagens kontext också.
Men då var det ju ett tillfälle då bröderna hade varit ute med och vallat fåren eller vad de nu gjorde, så undrade Jakob var de hade tagit vägen, för de hade varit borta väldigt länge. Så Jakob skickar iväg Josef för att höra var de är någonstans. Helt ensam och liksom leta efter sina syskon. Och då står det så här i första Moseboken 37, vers 19-22. Och då står det så här: här kommer mästerdrömmaren, sa de till varandra. Kom så dödar vi honom och kastar honom i brunnen och säger till far att ett rovdjur har ätit upp honom. Sedan får vi se vad det blir av hans drömmar. Vidare så står det: men Ruben ville skona Josefs liv. Nej, men vi dödar inte honom, sa han. Vi ska inte utgjuta blod. Vi kastar honom istället levande i brunnen här. På så sätt kommer han att dö utan att vi rör vid honom.
Och det här är ju helt galet egentligen, om man tänker på att det är faktiskt dina bröder, alltså din familj, som tänker om det här, att de vill döda dig. Och sedan är det någon som har någorlunda liksom kommit till besinning och bara, nej men vi kan inte göra det, utan de gör något mindre värre, men bara det i sig är fruktansvärt också.
Fast det var
också
inte så mycket besinning, skulle jag vilja säga, utan det som händer är att de ser honom komma på lång väg och så gör de det som de hade bestämt sig för att göra, det vill säga de hoppar på honom, brottar ner honom, slår ner honom.
Men säger, de dödar inte honom, det var det jag menar.
Precis, de säger massa glåpord åt honom och sen lämnar de honom i en brunn för att själv dö i brunnen. Så där mitt i brunnen så kan man ju bara tänka sig själv hur sårad Josef var, och inte bara av det fysiska våldet, för att jag själv blivit slagen och jag vet liksom att efterhand så kommer man över då den här fysiska smärtan, utan det är ju den själsliga smärtan som man känner att mina syskon har gett sig på mig och ville faktiskt ta livet av mig. Så han sitter där i brunnen, han är sårad, han är förvirrad, tänker säkert, Gud, hur kunde du låta det här hända mig? Liksom, han måste ha varit förvirrad, han måste ha varit frustrerad, känna att han hade tappat kontrollen och kunde inte göra någonting åt saken, utan kunde bara sitta där och svälta ihjäl till döds. Men han gör ju inte det, utan...
Nej, han gör ju inte det, utan vad som händer är att hans bröder ser där att det kommer en stor karavan med människor som är på väg mot Egypten, och så säljer de sin bror. Så de säljer honom som slav, vilket är totalt förnedrande, vilket liksom säger ganska mycket om vad de egentligen tyckte om sin bror. Och där och då så lämnar de honom och tänker, nej, vi kommer ju aldrig möta honom mer i framtiden. Men det jag tyckte är väldigt väldigt intressant, bara en liten vinka på det här med Josef. Som du sa, att han kunde ha suttit där i brunnen eller befunnit sig där i brunnen och känt sig helt sviken, och vilket han säkert gjorde. Och det var många känslor som han upplevde där. Men på något sätt när man ser hans resa så ser man en sak, att han ändå håller fast vid Gud, att Gud ändå kommer hjälpa honom på något sätt. Att han inte var bitter, han hade säkert frågor, varför hände det? Det tror jag att han hade, men att han, man kan aldrig se en uttryck i att Josef var bitter mot Gud. Nej. För det som hände.
Precis, och efter en serie händelser så händer det i alla fall att Josef hamnar ju i finkan, han blir fängslad. Och sen så går ju ryktet om honom kring det här med drömmar igen. Och så är det att är man bra på någonting eller har man liksom ett kännetecken, så följer det med en hela livet. Men i det här fallet så går ryktet om Josef att han faktiskt är duktig på att inte bara ha drömmar utan att också tyda drömmar.
Det står att Gud var med honom och att han lyckades väl i allt det han gjorde. Och precis som du säger så kunde han tyda några drömmar när han var där i fängelset, och sen så var det någon bagare och en munskänk som var där, och så hade de drömmar och de var oroliga, och så visste han vad det betydde, så han sa till dem vad det betydde, och då kommer de tillbaka och det blev precis som han sa, och så säger han: glöm inte bort mig nu, liksom när det går väl för er, när det blir det här så som jag har sagt. Och vad hände? Jo, de glömmer ju bort honom. Och där är han än en gång och har möjlighet än en gång att bli besviken och bitter på att människor totalt liksom avvisar honom och glömmer bort honom och tänker att det är ingenting.
Och han får vara där ganska många år i fängelset. Men sen det som händer i alla fall, det är ju att farao får också höra om detta, att det finns en man som är i fängelset. Han är inte bra till så mycket, men han kan tyda drömmar i alla fall. Och då råkade det vara så att just farao hade en dröm som han var väldigt bekymrad över. Han hade gått till sina närmaste och frågat vad den drömmen kunde betyda.
Ja.
De kunde inte tyda det. Men sen fick han höra om det här och tänkte att, men varför inte? Varför inte bara testa? För hit Josef till mig så ska vi se om han verkligen kan tyda drömmar på riktigt. Ja.
Och när det här händer, då har Josef blivit 30 år ungefär. Alltså från att han var 17 år när han blev såld till slav till att det här hände när han var 30 år, vilket betyder att han var fången och han levde
i sina bästa år liksom.
Det vill säga att han var fången i 13 år. Alltså tänk dig 13 år och fundera: varför gjorde mina bröder det de gjorde? Varför hände det här mig liksom? Och så var han 30 år nu när han får möjlighet att stå inför fara och uttyda den här drömmen, och uttydningen är rätt och Gud är med honom, och vips så händer någonting som han kanske inte kunde drömma i sin vildaste fantasi.
Och Josef får som sagt höra om faraos dröm, och han lyckas att uttyda den. Och inte för att, utan att göra den för lång, så kan man säga att drömmen helt enkelt gick ut på att Egypten skulle gå igenom 7 år av liksom överflöd. Man skulle liksom uppleva väldigt mycket god skörd och så vidare. Följt av 7 år av hungersnöd, då man skulle uppleva torka och allt möjligt elände. Och genom den här drömmen då så kunde man förbereda sig så att man kunde spara in under de 7 goda åren.
Precis.
Och när farao får höra detta så inser farao vad det här betyder för hans rike, och liksom att utan Josef så skulle alltihopa gå under helt enkelt. Så farao blir mäkta imponerad av Josef, och han låter Josef få vara andra i befäl. Han alltså upphöjer honom från att vara i fängelset till att vara andra i befäl, och han har bara farao över sig.
Ja.
Snacka om liksom en klassresa.
Verkligen, verkligen.
Och Josef tackar såklart inte nej till det här erbjudandet, utan han tackar ja till det, kliver in i det. Josef får 2 barn, och här finns något som är väldigt intressant som jag tänkte att vi skulle stanna upp lite i. Och det är något som står i första Moseboken kapitel 41 och vers 51. Då står det så här att Josef kallade sin äldste son Menasse, alltså när han fick en son så kallade han sin äldste son Menasse, för det betyder skapad för att glömma. Vad han menade var att Gud hade låtit honom glömma all sin olycka i ungdomen då han förlorat sin plats i familjen. Så man inser att även om Josef, precis som du sa, inte var bitter på sin familj, så hade han fortfarande de här känslorna kvar. Den här smärtan som liksom han upplevde då kunde aldrig lämna honom.
Nej.
Och så får han en son och kallar honom skapad för att glömma. Och jag vet inte hur du tänker Irena, men jag tänker lite grann att han döper sin son till det, skapat för att glömma, lite som ett önsketänkande, att jag skulle vilja glömma, Men tydligen så hade han ju inte glömt. För om man glömmer så kommer man inte ihåg att man har glömt.
Mm.
Utan hade han glömt det så hade han bara lagt det bakom sig och kunnat leva sitt liv precis som vanligt.
Absolut. Ja. Så var det ju på den tiden att när man namngav sina barn så gjorde man inte det bara för att man tyckte namnet var fint i sig, som vi kanske gör idag. Utan när man namngav sitt barn så tänkte man efter ordentligt. Oftast gjorde man det utefter en stark situation som man befann sig i, som verkligen rörde vid en, eller någonting som Gud gjorde som man vill påminnas generation efter generation att Gud gjorde, och så gav man det namnet.
Mm.
Så det är inte bara slumpmässigt att hans son heter Manasse. Om man tänker på vad det betyder, utan det är någonting som verkligen rör vid Josefs hjärta med tanke på allt han fick gå igenom med sina bröder.
Precis. Och vi ska titta lite på varför vi tror att Josef faktiskt förlät sina bröder redan när han var i fängelset, men även när man har förlåtit, och det säger liksom många av de här storiesarna som vi har hört och många som vi har fått in, och jag tror att du som lyssnar kan känna igen dig i det, att bara för att man förlåter någon så försvinner inte alla känslor och alla minnen och alltihopa bara i ett enda nu.
Nej.
Utan rätt vad det är så, jag tror vi fick ett mejl från en person som berättade om just det, att när den hade förlåtit en person, men när den träffade personen på stan till exempel eller såg den, så vällde alla de här känslorna upp igen.
Ja, det låter ju väldigt naturligt liksom att det händer. Har du varit med om det? Jag tänker med tanke på din barndom och allt det som har hänt med din styrpappa.
Mm. Jo, men jag skrev till den här personen och hon fick mig att komma ihåg en händelse som hände mig. Och det var att efter att min farsa hade lämnat oss, min biologiska pappa, så fick vi en styrpappa. Och han betedde sig väldigt illa mot oss. Han brukade våld mot oss och liksom, vi var i princip skräckslagna hela tiden i hans närhet. Och när jag blev kristen så valde jag att förlåta både min biologiska pappa och min styrpappa. Och 3 år senare så får jag ett jobb i en sån här mobiltelefonsbutik, en jätteliten sån här butik, ganska mysig, 50 kvadratmeter kanske, liksom ett litet rum.
Mm.
Och telefonen är uppställd liksom längs väggarna och sådär, och jag står bakom kassan och jag är själv den dagen. Och rätt vad det är så kliver min styvpappa in i affären.
Mm.
Och jag blev så enormt chockad, dels på grund av att se honom, men också över vad det gjorde inom mig. Att plötsligt så kändes det som att mitt hjärta höll på att hoppa ur bröstet och jag blev helt röd i ansiktet.
Mm.
Pulsen gick upp och alla de här känslorna och rädslan för att se honom kom tillbaka i ett enda nu. Och han låtsades som ingenting liksom, och jag bad en liten jättekort tyst bön för mig själv och kunde liksom behärska mig och ändå hålla ett samtal med honom. Men det visade mig i alla fall att det inte finns något magiskt i det här med förlåtelse. Att hux flux så försvinner alla känslor och alla minnen försvinner.
Mm.
Utan att det kan faktiskt finnas kvar hela livet för vissa människor och i alla fall några år för andra människor. Och att det inte är någonting som är konstigt.
Nej, och det är, du är inte ensam om det, höll på att säga. För att Josef fick ju faktiskt vara med om precis liknande saker, om att känslor blåser upp igen eller det liksom, man blir påmind av det som har hänt. Och det var ju precis det som skedde nu när faro hade sagt att ja, men alla får komma hitåt och hämta liksom sin mat och allt.
Eller
det.
Köpa sin mat.
Köpa.
Säkert för väldigt mycket pengar.
Exakt. Ja, men så var det ju. Då kommer ju Josefs bröder. De färdas dit också för att hämta mat. Och Josef ser att det är hans bröder, men hans bröder känner inte igen honom. Och vad som händer är när han ser sina bröder så kommer det upp alla dessa känslor igen.
Just det, då har vi det igen.
Mm. Och då kanske han tänkte, nej men vänta nu, jag har väl bearbetat det här. Det var ju 13 år sedan som det här hände. Men så kommer det upp igen. Och vid flera tillfällen när man läser om Josef så kan man se hur han var tvungen att vända sig bort och gråta. Han var tvungen att gå iväg och gråta så högt att till och med all husfolk hörde att han grät så högt. Så det var någonting som han liksom bearbetade under tiden han träffade på dem nu vid några gånger. Men det intressanta med Josef är att när han möter sina bröder så går han inte fram direkt och konfronterar dem. Nu minns han liksom, ska ni få se här, och nu är jag så stor och mäktig, nu ska jag ge tillbaka och nu är det payback time. Liksom. Mm. Jag tycker inte att man ser det hos honom. Däremot så testar Josef dem, och med mycket om och men så ser man i alla fall till slut att de får se att det är Josef. Han berättar för dem vem det är och man ser en slags försoning händer där mellan dem.
Och han tar hand om till och med sin familj och sina bröder, alltså ger dem verkligen ett fantastiskt liv.
Mm,
och säger hämta pappa också för att han ska också vara med i det här.
Precis, de fick ju det bästa landet och fick det bästa stället där det grönskade gott. Han gav dem verkligen det bästa av det bästa, och där så ser man när han gjorde det att det faktiskt inte fanns något kvar av hans hjärta av att han ville liksom förstöra för dem eller ge tillbaka eller något sådant.
Precis. Men sen händer en väldigt intressant sak, och det är att Josefs pappa Jakob, han dör. Och nu är syskonen där själva. Och då står det så här i första Moseboken 50 och vers 15-20, alltså kapitel 50 och vers 15-20. Så står det så här att efter faderns död blev Josefs bröder misstänksamma. Nu kommer Josef att ge igen för allt det onda som vi har gjort mot honom, sa de. Därför sände de bud till honom och sa: innan vår far dog sa han till oss att be dig att förlåta oss allt ont som vi har gjort mot dig. Vi tjänare åt din fars Gud ber dig att förlåta oss. När Josef läste meddelandet brast han ut i gråt. Där har vi det igen.
Mm.
Och i vers 18: sedan kom hans bröder och föll ner inför honom och sa: vi är dina slavar. Men Josef sa till dem: var inte rädda för mig. Jag vill inte Gud så att jag kan döma och straffa er. Jag ser det så här: det som var menat ont förvandlade Gud till gott. Han har gett mig denna höga ställning idag för att många människors liv skulle kunna räddas.
Mm.
Det man ser här är att Josefs, alltså pappa, han dör, och de kommer till honom och så säger de inte: kan du förlåta oss för allt som vi har gjort? Och tydligen ser det så att Josef har redan förlåtit dem många år tidigare. Och om jag får gissa, och om jag tror du också får gissa, så förlät Josef sina bröder redan när han var i fängelset.
Ja. Jag tror faktiskt det, för att jag tror att det är svårt att komma dit där han kom med en bitterhet och oförlåta sig i sitt hjärta.
Mm.
För att det hämmar en från att kliva ut i det som Gud också tänker för en. Och man ser hela tiden med Josef att Gud hade sin hand över honom, och Gud, han bevarade sitt hjärta under den här tiden även om han hade många känslor att processa.
Ja, man märker aldrig att han saktas ner av det här gamla, att han har den här boxerlinan med sitt gamla liv som drar med honom överallt, utan på något sätt så hade han lagt det gamla bakom sig genom att förlåta. Men han siktade mot det nya, och vi hör ingenstans att Josef faktiskt förlåter sina bröder innan då de här texterna. Ändå så behandlar han dem på ett gott sätt som ändå indikerar på att redan när han mötte dem vid första gången, då var de redan förlåtna.
Mm.
För att han var inte bitter då, precis som du också har nämnt här några gånger.
Mm.
Men en annan intressant sak är att de säger inte ens kan du förlåta oss, utan de säger till honom: innan våran pappa dog så sa han att du borde förlåta oss, så kan du förlåta oss.
Mm.
Och det här tycker jag vi ska stanna lite på, just, det här, just den här grejen, att många av oss tänker just de här tankarna att om inte den som har gjort mig illa personligen kommer till mig på sina bara knän och säger förlåt mig för det jag har gjort, då kan inte jag förlåta.
Jag tänker att tillbaka till den här bilden med boxelinan då, att det är faktiskt jag som är föraren i min egen bil, och det är jag som bara kan ta bort den här boxelinan. Alltså är det jag som ansvarar för mitt eget liv också, om jag ska förlåta eller inte. Alltså det spelar ingen roll om någon annan kommer och säger förlåt, utan jag vill fortfarande leva mitt liv och åka framåt med min bil, så att säga.
Precis.
Och därför så kvittar det på ett sätt om någon kommer och säger förlåt, utan jag själv vill förlåta.
Ja, och med stor sannolikhet så kommer den personen inte att komma och be om förlåtelse, för att de inte ens vet om i många fall att de ens har gjort fel eller tycker att de har gjort fel. Utan som vi har sagt en miljard gånger nu, som vi säger ännu en gång, så handlar ju förlåtelsen om mig själv. Det är mitt beslut, det jag ska göra. Precis som hon som hade skrivit den här texten, att det är faktiskt ett verb som jag ska göra, och det är mitt ansvar.
Ja, men den här berättelsen med Josef är så inspirerande på så många sätt och vis. Det är så handlar det om förlåtelse, och det så handlar det om att bevara sitt hjärta, och det så handlar det om att Gud faktiskt är med en. När det ser som ut som att det här var det värsta som kunde hända mig, så kan Gud i det jobbiga vända situationen till att du kan komma ut därifrån levande och stark. Men Jesus, han fick ju också gå igenom svårigheter, och Bibeln säger att han var frestad i allt utan att synda. Han vet hur det är att gå igenom vissa tuffa saker. Han känner med oss. Bibeln pratar om att han är våran överste präst, alltså att han vet hur det är när vi går igenom tuffa saker. Och jag menar, om det var någon som var sviken, så var Jesus också det.
Han blev sviken av Judas.
Ja.
Övergiven av sina lärjungar.
Verkligen.
Och det ser man bland annat när Jesus är där i den här parken som heter Getsemane. Så kommer de här vakterna för att arrestera honom, och det visar sig att de kom inte dit av sig själv, utan det var alltså en av hans lärjungar som pekade dem dit och liksom följde med dem för att arrestera Jesus. Hans lärjungar överger honom, de som han har tillbringat så mycket med, undervisat så mycket, investerat så mycket av sin egen tid i de här människorna. De vänder honom ryggen, och han blir lämnad av alla. Sen så händer en massa saker med Jesus. Han blir slagen, han blir mobbad. Man piskar honom inte bara en gång som var liksom, som man gjorde på den tiden, utan man gjorde det vid två tillfällen så att man nästan såg benen av liksom under huden.
Mm.
Man kör in en törnekrona i hans huvud. Man klär av honom naken och så hänger man honom slutligen på ett kors och spikar igenom, jag tror det är 15 cm långa spikar genom hans händer och genom hans fötter. Och då tänker jag så här, vad gör man och vad säger man i ett sånt läge när man är i den situationen som Jesus?
Mm.
Alltså många av oss har lidit på olika sätt, men här har vi en människa som verkligen, verkligen, verkligen har lidit och som dessutom är helt totalt oskyldig.
Mm.
Och jag tänker att de här människorna som spikade upp Jesus, alltså vi tror att Jesus är Gud. Och det är Gud som har skapat de här händerna som spikade upp Jesus. Så vad säger man till de människorna? Eller vad säger man i den stunden när man får gå igenom allt det här till de här som är förbrytarna, som har fått den att gå igenom all den här misären som Jesus fick gå igenom?
Mm.
Och svaret på den frågan, det har vi i Lukas evangeliet 23 och vers 34. Där Jesus säger någonting som är helt mindblowing. Inte många år efter, inte liksom när han har hunnit lugna ner sig och känns som att han har lagt sig och så vidare. Utan medan han ändå hänger på korset så säger han de här orden. Fader, förlåt dessa människor för de vet inte vad de gör.
Mm.
Och det här gör Jesus utan att de ens hade bett om det. Medan alltså han fortfarande gick igenom det här onda så valde han att säga de här orden.
Mm. Det är så kraftfullt för att de människorna gjorde ingenting för att visa ens om att de hade någon slags ånger över det de gjorde.
Mm.
Utan där så hänger han på korset och är totalt utmattad i kroppen, så kan vi inte ens förstå och föreställa oss vad han gick igenom. Men vad han säger är också vad han verkligen förklarar för oss ännu en gång, hur mycket han älskar oss människor. Mm. Att Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Dessa människor som jag älskar så högt att jag ger mitt liv för dem, förlåt dem för detta.
Precis. Och på grund av att Jesus har förlåtit oss, då kan vi förlåta andra.
Ja.
Och vi har pratat vid flera tillfällen om att vi skulle göra en grej här på slutet, och egentligen så har alla dessa avsnitt pekat mot den här stunden nu som kommer, som handlar om att nu är det upp till dig som lyssnar och ta ett beslut, fatta ett beslut. Du behöver inte fatta det nu om du inte känner dig redo kring det här. Vi hörde i den här berättelsen den här kvinnan som pratade att Gud inte forcerade henne genom någonting eller tvingade henne att göra någonting, utan han gav henne den tiden som hon behövde. Jag tror att det är precis på samma sätt med dig som lyssnar, att Gud ger dig den tiden som du behöver. Men om det är så att det har gått många år, det har gått lång tid, och du känner dig efter att du har lyssnat på de här samtalen att nu är det dags att förlåta den som har gjort mig illa, vad det nu kan vara, så ska du få chansen att göra det på ett praktiskt sätt nu. Det är ju så att en fysisk handling kan ibland hjälpa oss att ta ett beslut. Det är därför till exempel vi tänder ljus i kyrkan eller vi lyfter händerna när vi sjunger lovsång i kyrkan. Så ska vi göra en grej tillsammans som jag tror kan vara väldigt kraftfullt. Och det vi ska göra och det jag också har gjort själv, det är att du tar fram ett papper, stort eller litet, och så skriver du namnet på den människan som har sårat dig, gjort dig illa eller gjort någon i din familj illa. Och när du gjort det så lyfter du upp det pappret inför Gud och säger: Gud, jag förlåter denna människa. Och sen så river du det pappret mitt itu och slänger det i papperskorgen som en symbol på att nu förlåter jag den människa som har gjort mig illa och nu väljer jag att koppla bort boxelinan och blicka framåt för en ny framtid.
Så bra, Hemen, och jag hoppas att du som lyssnar känner också att det här är någonting som har hjälpt dig. Och är det så att du har skrivit den här lappen och skrivit namnet på den här personen och rivit det efteråt och vill berätta det för oss att jag har faktiskt tagit det här steget, ni kan fortsätta att be för mig, så får du jättegärna höra av dig till oss. Inte för våran skull, men mest det vore kul att få höra att du känner att nu har jag tagit det här klivet ut, att det har hjälpt mig liksom att våga ta det här steget framåt. Och det är så här att vi ber för alla våra lyssnare. Vi känner inte dig personligen. Det är ju flera tusentals som lyssnar på podden. Men vi ber för var och en av er, för vi vet att Gud vet vilka ni är och Gud vet vem du är. Och vi ber för din situation, att finner du dig här i att du precis har förlåtit den här personen och den här situationen eller sammanhanget, vad det nu än kan vara, så ska vi fortsätta att be att du verkligen får finna styrka och hopp och glädje för din framtid.
Och med de orden så kommer vi fram till den sorgliga punkten att sätta punkt för den här serien, eller den här, det här temat.
Yes.
Det här är sista avsnittet och som sagt, vi hoppas att du har fått ut någonting av det. Fortsätt gärna att dela det här med människor som behöver det. Jag tror att den här typen av undervisning inte är jättevanlig. Jag vet inte, jag bara gissar. Så dela det här med så många som du bara kan och var med och kommentera och gilla och så vidare på Facebook och Instagram. Så kommer vi tillbaka nästa vecka med ett nytt tema. Vi har redan planerat ett nytt tema som vi ser fram emot jättemycket.
Vi har ett nytt tema, men sen så vill jag bara säga att du som är våra månadsgivare, du kommer få ett extra avsnitt efter att temat är klart. Så det här är det sista avsnittet i temat förlåt, och sedan inom någon vecka bara så kommer du få ett extra bonusmaterial och bonusavsnitt kan man säga, om du är månadsgivare. Och för dig som annars bara lyssnar så kommer vi släppa ett nytt tema, precis som du sa, Hemen.
Så blir det, det blir dubbelt upp för vissa.
Ja, så det blir jättebra. Så jättetack att du lyssnar, så det kommer vi nästa vecka som vanligt.
Yes, ha det så underbart. Hej då.